Välkomna till Lilla Drevet, norra Europas snabbast växande poddsensation. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med två ganska habila varumärken, Kringland Svensson och Liv Strömqvist. Hej!
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 Jag säger varumärken för jag tänkte lite på fenomenet att vissa människor inom kultur- och mediasfären bygger sina personliga varumärken på Twitter genom att retweeta beröm.
Tänker du på Jan Gradvall nu?
Ja, till exempel. Mm. Och jag tänker också på alla.
Ja.
Det är ett problem att alla gör det här. Men ja. Kringland, du är på Twitter så du vet vad du tweetar beröm är.
Absolut.
Vet du det, Liv?
Jag vet att Jan Gradvall är bara en delmängd av alla.
Ja. Mm.
Jag bara slutar lyssna när du säger... Nej, jag ska bara... Jag vet vad det är, absolut. Retweeta ett beröm. Någon har skrivit något snällt och kopierar dem det så att alla andra kan se det på något sätt.
Ja.
Det, och det är så. I rymden.
Mm. Ja, precis.
Nu förstod också våra äldsta lyssnare.
Ja, men det är till exempel bland komiker kan det vara så att de har ett gig i Örebro en kväll. Och sen när de kommer hem till hotellet så har några kanske skrivit något snällt. Vad bra du var ikväll. Och de har skrivit till dem. Mm. Och då... retweetar de det så att alla deras följare kan se att någon tyckte att de var bra.
Mm.
Så jag tycker liksom att det här, jag tycker att det här är så vidrigt beteende så att jag nästan måste, jag blir så matt så jag måste lägga mig ner på golvet nästan.
Är det för att du älskar jantelagen?
Ja, det kanske är det. Men det är ju ett väldigt vanligt beteende som sagt, det är Jan Gradvall och det är också alla som gör det.
Mm.
Alltså man, även sådana typ så Jonas Gardell gör det och Henrik Schiffert, alltså sådana man tänker kanske inte behöver manifestera sin framgång genom att någon random skrev att de var bra i Örebro en kväll.
Nej, det är lite fascinerande på det sättet.
Ja. Men en som retweetade beröm nyligen var Moderaternas partisekreterare Kent Persson. Känner ni till honom? Sveriges mest taggade moderat.
Ja.
Han tröttnar aldrig på att tänka på jobben.
Nej, det är väl bra för en moderat.
Ja, jag följer honom i sociala medier. Det är väldigt mycket nu med honom. Nu tar vi ansvar för Sverige. Nu tar vi fighten om jobben. Kanske Instagram med så här bildtexten är nu tar vi fighten om jobben. Sen har han fotat av en debattartikel han har skrivit i Svenska Dagbladet där rubriken är nu tar vi fighten om jobben. Och man är lite så här, men Kent, du sa ju för en månad sedan också att det var nu.
Det är det som är så bra med nu. Att det kommer hela tiden nya nu.
Ja, precis. Men det känns lite så här... Han undergräver sitt förtroende. Var det inte sant eftersom att ni börjar göra det nu? När du sa att det var nu för en månad sedan också. När tar ni egentligen fighten om jobben? När börjar det?
Det är lite som att inleda ett parti i tysta leken. Tysta leken börjar nu. Nej, nu kan hon alltså säga.
Ja, precis. I alla fall, han retweetade lite beröm, märkte jag för några dagar sedan. Så här stod det då i hans Twitter-feed. Partisekreterare @ Kent Persson inleder hashtag Sverigemötet med sitt bästa tal hittills. Bra början på valrörelsen. Sitter i pressrummet och hör jubel likt en fotbollsmatch. @ Kent Persson taggar igång rejält. Hashtag Sverigemötet. Och här kan man i och för sig säga att det funkade som marknadsföring att retweeta beröm.
Mm.
Så att jag kanske inte ska vara så hård mot fenomenet nu när jag tänker efter.
Tycker jag du kan vara. Eftersom du tycker det är det vidrigaste som finns.
För att du älskar när folk ser ner på sig själva och känner självhat. Istället för att på riktigt unna folk den fått glädje av sin egen framgång.
Ja, men tycker inte alla att det är mer sympatiskt?
Jo, det tror jag vi tycker lite till mans.
Så det kanske blir, menar du, att man motsatt effekt?
Ja, men det är så en himla gammal sanning att om man ska prata till exempel inom så här komikersvängen, att vad är roligast att när någon berättar om ett dåligt gig den hade eller när någon berättar om ett bra gig den hade?
Just det,
man är liksom en värdelös underhållare och komiker om man berättar att man hade ett gig och det gick bra. Alltså det är liksom en helt fruktansvärd historia.
Ja, men det gäller ju inte bara, det gäller ju ingen vill höra en historia om hur bra ens förhållande går. Det är ju roligare att höra om hur dåligt.
Mm.
Men så ni tycker att detta borde appliceras på Moderaterna? Att det skulle vara roligare om Reinfeldt hela tiden stod och berättade så här, hur dåligt det går med jobben? Och att folk skulle älska honom då, för att han berättade en så jävla bra, rolig sån historia. Allt går åt helvete stämning.
Ja, men ja, det gjorde ju, jo. Jag tror inte det hade varit en bättre strategi, men Ola Söderholm hade gillat honom mer, tror jag. Och det är en viktig grupp att nå.
Så hashtag Sverigemötet, att allt går åt helvete som vanligt. Fy fan. Känner på att ta livet av mig, sitta här på hashtag Sverigemötet.
Ja, men jag blev i alla fall nyfiken nu när Kent Persson retweetade beröm. Jag kände att jag måste se Kent Perssons tal på Moderaternas Sverigemöte. Mm. Hur bra var det?
Mm.
Ganska så bra.
Ja, det var det.
Ja, talet handlade mycket om kampanjarbetet. Han talade till medlemmarna och förklarade hur viktigt det är med hårt arbete. Moderaterna har ett mål att de ska ha 900 000 samtal med hög kvalitet.
Va?
Vad menar du? Alltså
900 000 samtal med hög kvalitet ska de ha. Med väljare. Så genom dörrknackande och sånt.
900 000
alltså nästan
000
en miljon högkvalitativa samtal.
Ja.
Nu blir jag jätterädd att de ska komma så hem till mig.
Ja, du blir inte förvånad ifall det feder er i ett högkvalitativt samtal med en moderat inom en snar framtid.
Nej, för alltså, vara ute på rent statistiskt så kommer ju någon av oss i Lilla Drevet och jättemånga av våra lyssnare ha ett högkvalitativt samtal med en moderat.
Mm. Vad betyder då högkvalitativt?
Det är väl att man förklarar att man kommer ta fighten om jobben, antar jag. Och förstå och få nu. Väljaren att man kommer göra det nu och få väljaren att förstå att det här kommer man göra nu, ta fighten om jobben.
Det kommer inte vara högkvalitativt på det sättet att man ser och förstår något av andras själ och sånt, sånt samtal.
Att det blir något sånt så liksom omvälvande men ändå härligt psyksnack då man liksom bara lär känna varandra så intensivt.
Precis.
Mm, men borde inte Kent ha ett högkvalitativt samtal med Anders Borg som sa att vi måste passa oss så inte arbetslösheten sjunker för snabbt? Att de kan ha de högkvalitativa samtalen internt först. Om det nu är så viktigt för vissa av dem att ta tag i jobbfrågan nu. Mm-hmm. Och några säger, men vi kan inte göra det nu.
Jag visste inte att Anders Borg hade sagt det.
Jo.
Ja,
aha, visst inte jag hade.
De har lite problem med sin interna kommunikation då.
Eller? Ja, med de högkvalitativa samtalen.
Mm. Men i alla fall, Kent Persson gjorde då, apropå det här hårda arbetet som väntar, en parafras på det klassiska Winston Churchill-citatet. Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar.
Mitt budskap till er, det är räkna med långa dagar. Räkna med sena kvällar och räkna med något annorlunda fredagsmys. Alltså, det kan hända att ni inte får den där tacokvällen hemma varje fredag.
Mm. Beskriver han nu de högkvalitativa samtalen? Att man glöm tacokvällar. Du ska sitta och prata med en moderat.
Ja, precis.
Ja, precis. Det är ett budskap till alla oss. Att så här, det kan hända att du har planerat att få en tacokväll, men en moderat kommer knacka på dörren och förstöra dina planer.
Men man förstår ju här att Moderaterna menar business med att de tänker vinna valet igen.
Mm.
Att de är redo att ge upp det de älskar mest i hela världen.
Tacos.
Ja, fredagsmysa med tacos framför David Helenius program. Men talets komiska klimax var Kents Stefan Löfven-imitation.
Har ni hört Stefan Löfven prata om regeringsfrågan? Nej, det är kanske inte så många som har hört det. Men om man tittar på vad han har sagt de senaste två åren så låter det ungefär så här. Sverige behöver en stark majoritetsregering. För att i nästa andetag säga, vi ska gå till val själva.
De här fotbollskörerna som han pratar om. Den här liksom stämningen som det är i turkisk fotboll typ. När det är derby. Jag hörde, den var liksom skickligt bortklippt.
Ja, precis. De hade inte mycket upp publikljudet ordentligt.
Nej. Det var ingen som sjöng den. Seven Nation Army.
Lilla Drevet är ju en podcast som görs för Aftonbladet Kultur. Och vi kan göra den här podden tack vare Akademikernas A-kassa. Gå med i A-kassan. Akademikernas A-kassa kostar 90 kronor i månaden. Och då kan du få upp till 15 000 kronor i månaden om du skulle bli arbetslös. Och upp till 20 000 i månaden om det blir sosseregering i höst. De har i alla fall lovat att höja taket. Men det är bra att vara med om man är ute på arbetsmarknaden. Men vi kan lägga till att det också är en bra idé att gå med redan när man pluggar.
Jaså?
För även om det är så att du bara sommarjobbar, jobbar 3 månader om året, så är det ändå tillräckligt för att du ska kunna få en ganska rejäl ersättning sen när du är klar med studierna och börjar söka jobb. Mm. Akademikerna har ett räkneexempel som jag tänkte dela med mig av.
Mm.
Som går ut på att du går med i A-kassan de två sista åren av dina studier. Och det att du går med innan sommaren och jobbar 3 månader, sommarjobbar 3 månader med en lön på 22 000 kronor. Samma sak nästa sommar, jobbar 3 månader med 22 000 i månaden. Sen så pluggar du då ditt sista år, då tar du examen och börjar leta jobb. När du söker jobb, du får kanske inte jobb direkt, du kanske söker jobb ett tag, har inget jobb.
Sånt kan ju hända.
Och då kan du söka ersättning från A-kassan och då får du 8 800 kronor i månaden. Bara baserat på att du jobbar de här 3 månaderna om året.
Mm-hmm. Ja, men det låter väl toppen.
Så det är ändå betydligt bättre än att...
Det är mer pengar än 0 kronor. Mm. Är det det du försöker säga?
Ja, precis. Det är den poängen jag försöker
8 000 kronor är mer än 0 kronor.
Precis.
Mm.
Så det är, ja, men det är en bra affär. Hade du istället då sparat 90 kronor i månaden genom att inte vara med i A-kassan sista 2 åren av din studietid, hade du fått ihop 2 160 kronor.
I en engångssumma.
I en engångssumma. Ja, just
det. Istället för det är mindre.
Mindre än 8 i månaden. Så det är en bra idé även för er studenter. Sen så kan man ju alla också vara med i A-kassan även om ni är 1000% säkra på att ni aldrig någonsin kommer vara utan jobb. Eftersom att det är en solidarisk handling med alla i det här landet som säljer och försöker sälja sitt arbete. Tack Akademikernas A-kassa. Gå in på deras hemsida aea.se eller välja akassa.se för mer info. Om ni har fått upp ögonen för det här och tagit steget och gått med i en A-kassa tack vare Lilla Drevet, så får ni gärna berätta om det under hashtag Lilla Drevet i ett ord. På till exempel Twitter eller Instagram.
Just det, då kanske vi kommer, det ser vi som ett beröm, vi kanske retweetar då. Eller får vi det, Ola?
Nej, jag kommer inte avrätta er, men jag kommer skenavrätta er om ni gör det.
Ja, all right.
Jag kommer föra ut er i skogen och jag kommer anlita några män med så här, maskerade män som pratar engelska med öststatsbrytning. Som så här, väcker i natten och släpper ut er i en regnig skog. Och håller en pistol mot pannan och sen så bara klickar den.
Men du förstår att det blir inte lika bra skenavrättning om du berättar innan att det ska vara en skenavrättning.
Okay.
Men det är ändå mäckigt.
Ja, men alltså, jag tror det kommer så intensiva upplevelser så att ni bara kommer gråta av skräcken då. Och sen så kommer de här männen säga att om ni gör det igen så är det på riktigt. När de släpar, går därifrån och ni ligger bara så en gråtande hög.
Eftersom jag kringlar inte har så mycket fördomar kring östeuropeer som nej, du har, så kanske det kommer bli en sån total skräckupplevelse för oss att träffa någon som pratar med brytning. Så det får liksom...
Aj, det gjorde jag ett självmål här.
Jag har ett problem som är att jag jobbar ju med att göra satir på nyheter. Till exempel i den här podden.
Mm.
Men så har jag så ganska lite tid att kolla på nyheterna eller följa nyheterna. För att jag har 2 små barn. Och att mina barn vill bara kolla på de här programmen. Biet Maja, Skåpbilen Olle, Pysselskogen och... Pippi, Popo och Rosmarie.
Var kan man se de här programmen?
Barnkanalen.
Jaså, ja.
Din gamla arbetsplats.
Just det.
Så nu måste jag liksom göra en genusanalys av Pippi, Popo och Rosmarie.
Du måste göra genusanalys på någonting. Och det är det här som står till buds.
Ja. Varför får Pippi och Popo göra allt kul medan Rosmarie bara förväntas vara snygg?
Pippi och Popo är killar då? Det var ju könsneutrala namn.
En kanin och en räv, kanske. Varför får Pippi och Popo ha en skön podd ihop medan Rosmarie bara driver en deprimerande mamma-blogg om sina gravidkilon?
Det är väl bara starta en podd. Herregud.
Varför kan Pippi och Popo
uppehämra...
Hej, jag heter Kriglad. Det är väl bara starta en podd.
Han har inte helt fel, den här kringlan.
Varför kan Pippi och Popo obehindrat njuta av sin egen sexualitet medan Rosmarie blir kallad hora?
Vad är det här för barnprogram?
Varför kan inte bara Rosmarie lugn och ro liksom få utforska hur hon tycker det är skönt att bli tagen på? Utan att folk ska börja säga att hon bara är en jävligt äcklig tvättbjörn. en sån tvättbjörn som man... Tycker att det är okej att ligga med, men inte vill bli ihop med. Liksom. En sån tvätt.
Den typen av djur.
Det har Pippi och Pop något problem med så här, hora Madonna komplexet. Ja. De kan inte.
Skit i det.
Alla är antingen
nej,
eller.
Det är faktiskt inte så här i Pippi och Pop. Det finns inget att säga om det programmet, för det är ett jättegenuskorrekt barnprogram. Så det var inte alls det jag tänkte prata om.
Nej,
jag bara tramsade lite. Skit i det. Jag tänkte nämligen snacka om ett annat barnprogram som går nu. Som heter Fixa rummet.
Mm.
Det är alltså då ett heminredningsprogram för barn. På hemsidan skriver de så här. Fixa rummet är ett byggprogram för barn som är missnöjda med sina fula rum. Här får de chansen att själva vara med och förverkliga sina drömrum.
Det låter ju, ja.
Hur tycker du det låter?
Ja, men jag tror jag skulle gilla det som fan när jag var barn. Att få ett drömrum. Det låter ändå ganska gött för ett barn.
Att äntligen få matcha ihop färgmässigt där innan har varit kanske en alldeles för spretig palett. Men man skulle kunna få en mer enhetlig palett som kanske en designer kunde. Nej, skit i det. Nej, men det är väl, nej, absolut. Det är jättebra. Det är det som är min poäng, att det är bra. Då tänker man så här, och speciellt för barn då som kanske bor i fula rum, eller hur? De kanske bor i något jätteäckligt fult rum i något trångt höghus och deras liksom ensamstående mamma har inte råd att köpa leksaker. Det är asdeppigt. Den typen av inredningsproblem är väl jättebra om liksom, den här inredningsdesignern kan hjälpa till med.
Mm.
Så ska vi lyssna bara lite på det första programmet där ett barn med då ett inredningsproblem hörde av sig. Vad var då det för problem som det här barnet hade med sitt rum?
Mitt rum är stort och ljust, men jag gillar inte vitt och rummet känns nästan för stort.
Problem. Rummet är för stort. Annat problem. Rummet är för ljust och fräscht.
Mm.
Vad kan det här vara för barn?
Låt mig presentera Majas familj. Först ut har vi mamma Therese. Hon spelar tvärflöjt, jobbar med film och kan sitta stilla jättelänge när hon skriver manus. Pappa Marcus arbetar också med film och han lagar världens godaste köttfärssås.
Mm.
Mm.
kan ni berätta, snälla, har det något svennigt vanligt ni kan berätta om er själva? Är det god köttfärssås? Någon som tvungna att få med det.
Ja, var det hemma hos paret Modison?
Precis. Barnets problem var att det bodde i en för ljus och fräsch vindsvåning och ville ha lite hjälp med det. Men det här var ju bara det första programmet. Det andra programmet, tänker jag, det måste ju handla om någon helt annan slags familj. Kanske handla om en ensamstående mamma. Eller vad jobbar föräldrarna med?
Båda två jobbar som forskare och letar efter snälla bakterier i honung.
Ja, det har, men det finns ju fler program. Det har faktiskt gått hela tre program under den här säsongen. Då kollar vi då hur den familj kommer. Det tredje barnet från barnet som tyckte att hen hade ett jättefult rum och drevs på grund av detta att anmäla sig till Fixa rummet.
Mamma Stina, hon arbetar med att skriva barnböcker och att sjunga opera. Pappa Connor, han är från Irland och är filmtecknare.
Ja, han jobbar som filmtecknare. Det är inget konstigt med det. Jag får bara känslan liksom lite grann att Fixa rummet bara har frågat liksom de träffade i helgen på Eva Bäckmans 50-årsfest. Att det är så här, nästa vecka är det så här, mamma Lotta är programledare i Historieätarna. Pappa Bo Kasper sjunger i ett jazzband. Mamma Nina ritar roliga enrutningar på deprimerade tjejer. Pappa Sigge har en podcast. Den stämningen. Det är som inte orkat. Man känner att de inte har orkat leta upp något annat barn.
Men tycker inte du att de här barnen har rätt att bli sedda också?
Så på riktigt så tycker jag att de här föräldrarna borde skaffa sig ett riktigt jobb.
Det betyder mycket när du säger det, Liv. Ja.
Nästan.
Ja.
Jag tycker att jag, efter en lång dag i gruvan, har rätt att säga det till de här människorna.
Jag var med i TV förra veckan, i ett program på TV3 som heter Hårdvinklat. Jag pratade lite om tiggeri, som vi pratade om förra veckan i Lilla Drevet också.
Mm.
Jag pratade om det här förslaget som kommer emellanåt från framförallt Moderater om att förbjuda organiserat tiggeri. De hade ett sånt beslut på sin stämma i höstas att de skulle undersöka om det går att förbjuda organiserat tiggeri.
Ja, de hatar att det finns en organisation. Alltså de vill att det ska vara...
Ja, precis.
Valet, att de ska vara lite mer softa, fånga dagen.
Ja, och de vill bara oorganiserade tiggare. Alltså människor som springer runt och tigger väldigt planlöst.
Mm.
Ja, precis. Det är svårt att tigga helt oorganiserat. För att till exempel de här romska familjerna har väl någon slags organisation att en sitter där och en sätter sig där. Att de tänker lite så, vi ska inte sitta på platser där det aldrig kommer människor. Eller...
Vi ska inte sitta på varandra i en
stor hög.
Torn.
Nej, precis. Det blir ju någon slags organisation. Men jag tänker att Moderaterna drömmer om helt oorganiserade tiggare då. Att deras dröm liksom är en tiggare som så här, 3 timmar efter att han har varit hos tandläkaren tittar ner på sina skor och upptäcker att han har den här blåa plastskydden på sig fortfarande. Så jag bara, jag är så oorganiserad. Helt så om mig och kring mig. Men jag fick någon... Jag fick någon kommentar från folk som hade sett det här programmet om att problemet är ju att bakom den här organisationen så finns det typ en maffiaboss som tvingar människor att tigga och ta pengarna själv. Det är ju en vanlig invändning eller en vanlig sägning, och jag bemötte faktiskt den här grejen i programmet, men den delen av mitt anförande klipptes bort.
Mm-hmm.
För det fanns inte tid för det.
Du dig tiden i det här programmet istället?
Ja, precis.
Det som inte höll för hårdvinklat.
Nej, precis. Hårdvinklat var inte mitt privata Fidel Castro live som jag trodde att jag bara skulle få prata. Utan det var max 2 minuter tydligen som jag fick vara med.
Fy fan.
Ja, det är hemskt. Men
det här är ditt privata Fidel Castro.
Ja, det är det. Jag har ju det här lilla forumet, det här lilla drevet. Så då kan jag i alla fall bemöta det då. Det som, ja precis, men det brukar sägas det här, vi kan lyssna på ett klipp.
Men det vi ser idag är att väldigt mycket av tiggeriet sker i organiserad form och är organiserat av skrupellösa människor som tar det mesta och stoppar i egen ficka.
Ja, det var ju Beatrice Ask, vår justitieminister, mm. då på moderatstämman i höstas.
Mm.
Ja, men det som sägs här är ju då att det är någon slags människohandel som ligger bakom.
Mm.
Och om det är så är ju människohandel redan olagligt.
Just det.
Så det är lite märkligt då tanke att lagstifta en gång till. Man kan liksom komma åt det förmodligen med befintlig lagstiftning. Det här med att kidnappa en människa och tvinga den utföra slavarbete.
Ja, om man verkligen, verkligen trodde att det var så är det ju konstigt att låta dem sitta helt öppet och tigga.
Mm. Ja, precis. Men det är ju den andra grejen av det här som Beatrice Ask säger, att det är inte sant.
Nej.
Det är inte så här. Alla som har försökt få insyn i det här, så här journalister, poliser, frivilligorganisationer, regeringens samordnare i hemlighetsfrågor, Mikael Arnefur, alla de är överens om att människohandel relaterat till tiggeri är en myt.
Mm.
Att det inte existerar eller det är så extremt ovanligt i alla fall. Och det är något lite sjukt att moderater säger det så ofta. Det är lite konstigt att hålla på att säga sån här sak helt utan källa.
Ja, nej, det är jättekonstigt tycker jag. Det är inte lite konstigt.
Källan är man själv för en timme sedan. Man bara säger det så många gånger så att...
Ja, men man kan ju tänka sig att det finns massa människor som lyssnar på mainstream politiker och tror att de inte bara ljuger hur som helst. Så det är inte så konstigt om folk börjar tro det här.
Nej, det är dumt om liksom politiker ska vara liksom pöbens språkrör. Alltså det, jag tycker det låter dumt. Men jag tycker det är så konstigt också, för om man själv går förbi en romsk tiggare så tänker man, hur fan gick det här runt? Åka buss till Sverige, sitta här. Man tänker inte så här, gud vilket mervärde det här måste bli att plocka ut för någon, för någon baron.
Ja, men det har jag också tänkt på, att det handlar liksom om... att det är rätt logiskt att det handlar bara om människor som tigger för sig själva och för sina familjer, för att alltså om man tänker på det i 3 sekunder att allmosor kanske inte är den mest lukrativa branschen för den organiserade brottsligheten, som du säger, att liksom om man tänker sig in i en maffiaboss huvud liksom, att jag har inga skrupler över hur jag tjänar pengar, vad ska jag göra? Ska jag liksom hålla på med försäkringsbedrägeri? Ska jag sälja knark? Ska jag ta procent på de där 4 kronorna som ligger i pappmuggen? Det är något, ja.
Det är något som är lite skevt, va?
Det är något som är lite skevt.
Nej, men jag får liksom, när jag tänker på så här romska tiggare, får jag liksom den samma vibe som man hade kanske när man delade upp lag i skolan, att så här till slut var det bara klabbet kvar som ingen ville ha. Ta ni klabbet? Nej, vi vill väl inte ha klabbet.
De som liksom gjorde laget så mycket sämre, även om de var många liksom.
Precis,
att man, de skulle... det var några som blev valda. Jag väljer Johan, jag väljer Andreas.
Så blev det några kvar som kanske var till mer skada än nytta, tänkte man. Så man vill inte ha dem i sitt lag. Lite så är det, ja, kanske, så kanske rika länder i Europa har det. Att man vill inte ha klabbet romerna, helt enkelt.
Det är fruktansvärt.
Nej, men jag tänkte på det när jag läste om Sveriges hemliga förhandlingar med Rumänien. De var inte superhemliga, för det stod om dem i DN.
Det är inte att du har någon slags kran till UD som...
Nej, min kran är DN.
DN,
ja. Ja, helt enkelt. Förhandlingarna då handlar om den här frågan. Hur ska vi göra med Rumäniens romer som kommer hit? Sitter på våra gator och skapar dålig stämning.
Mm.
För nu har ju Stockholm egentligen fått den här kontinentala ären som man så länge velat ha. Att man kan gå ut på gatan och bita en frasig croissant, så regnar det ner smulor i håret på en tiggande rom. Det är liksom lilla Paris.
Ja.
Men det har blivit för kontinental stämning, helt enkelt.
Ja, just det.
Det är inte så gött att få dåligt samvete var 15 meter på Drottninggatan.
Nej, precis. Och det är lite det, apropå den här lagstiftningen då, att man vill göra det olagligt att ge svenska medelklassen dåligt samvete.
Mm.
Det är det Moderaterna försöker utreda, om det är möjligt. På något sätt.
Är det möjligt att med juridiska medel få oss att inte må så dåligt över att det finns människor som har det pissigt i Europa?
Mm. Vi vill testa det, om det går att lagstifta bort dåligt samvete. Det är inte så man vill göra, helt enkelt. Utan man vill göra på, eller det är det man vill åt, helt enkelt. Få bort det dåliga samvetet. Och det finns typ ett par alternativ hur man kan göra. För antingen... Ja, men antingen får man väl låta folk komma hit och tigga, så får vi bara stålsätta oss och inte vara så mjäkiga, inte få dåligt samvete. Vi får bara acceptera att vissa ska sitta på knä i brun snö. Eller så får man då förbjuda rumänska tiggare att komma hit. Trots att vi vet ju så här att får de välja, så tycker de ändå det är bättre att stå på knä i brun snö. Det säger ju någonting om hur det är att leva hemma i Rumänien som rom. Ja. Det verkar jobbigt. Så jag tycker inte det känns superbra att förbjuda dem eller tvinga dem att vara kvar i något som är ännu sämre. Och det tredje alternativet då skulle ju vara att kanske styra upp romernas situation i Rumänien. Ja, så att det inte blir lika lockande att stå på knä i brun snö.
Mm.
Och det är det här, ja, det finns ju ett fjärde alternativ också då, att låta dem kanske komma in i det svenska samhället, få ett jobb här. Ett jobb som inte är att stå med en trasig pappmugg och hoppas att någon ska lägga pengar i den.
Nej.
Men det känns inte så troligt att någon kommer dra i den. Men frågar man svenska folket, så tycker de alternativ två är det bästa, att bara förbjuda romska tiggare att komma hit.
Ja, just det.
Alltså 56% av svenskarna vill ha ett förbud. 69% av Moderaterna och 87% av Sverigedemokraterna vill liksom förbjuda det här. Men ja, lagstifta bort det dåliga samvetet, helt enkelt. Det konstiga tycker jag är att varför förbjuder någon... Det är ju inte ett tvång att skänka pengar. Det är ju helt frivilligt. Alltså att man vill förbjuda möjligheten att någon annan lägger pengar. Man vill liksom förbjuda möjligheten att det läggs peng i pappmugg. Så ser förbudet ut.
Ja, precis. Ska man kriminalisera givandet eller mottagandet? Vem är det som blir kriminell?
Ja, det är ju själva tiggandet. Jag antar att det är tiggeriet.
Ja, det är ju något sådär uttryck för ett behov. Någon måste ge mig pengar, annars svälter jag ihjäl. Så det är lite så, man vill förbjuda behov på något sätt.
Det är lite luddigt om man vill förbjuda dåligt samvete, behov av att behöva pengar. Eller vad det är man vill lagstifta bort. Nanna pratade ju också i förra veckan om hur högt i tak det är på vad man får säga om romska tiggare.
Ja, just det.
Det är ju breda åsiktskorridorer. Mm. Helt enkelt. Vad man får ha för åsikter om romer. Men tydligen så är det här liksom ingenting i jämförelse med hur stämningen är i Europa, som inte i Sverige. Många länder som Rumänien är liksom chockade över vår empatiska förmåga. Det är inte så mycket att sträcka på sig över att vi är bäst i ett dåligt gäng. Det är som att ha mest street cred i Kiki, Bettan och Lotta. Att vara bäst i Europa på romer. det är lika svårt som det var för Schiffert att vara snyggast i Killinggänget.
Det är som att vara... ja, nej, fan, jag kan inte komma på någonting. Men jag kommer inte ihåg hur de ser ut i Killinggänget. Men jag tyckte inte det var så klockrent. Varför skulle det hända Schiffert så? Eller vi,
vadå, är han snyggare än Martin Lok?
Ja, men är han...
Men Lokov var väl... snygg.
Är han här liksom solklart 100 gånger snyggare än Anders Lok och så här? Alltså jag är inte,
men så bra, jag vill bara säga så här, så bra är inte Sverige på att hantera sina romer väl. Jag vill inte dra att det var...
Nej, jag fattar. Så det kan vara liksom så här, det är liksom...
Det är ganska svårt ändå.
Det är väldigt ändå... upp till betraktaren, det vill säga. Det är väldigt
exakt
godtyckligt.
Det med det. Jag menar, det kanske inte hade tjänat mitt case att dra på... Skitsamma. Ja. Men vi har liksom i alla fall visat upp tillräckligt mycket empati för de här människorna för att man ska börja diskutera ansvarsfrågan. Vem som ska ta ansvar. För i andra länder så behöver man inte ens diskutera det, för det är så solklart att vi har väl inget ansvar. Folk kommer hit. Det är förbjudet att tigga här. Men i Sverige är det inte det. Så man kan fråga sig så här, ska kommunerna ta ansvar för de här romerna? Eller ska regeringen göra det? Ska EU göra det? Ska Rumänien kanske göra det? Men jag har kollat lite på Rumänien, hur det kan komma sig att det är så himla soft att sitta på en trottoar i minusgrader jämfört med att vara hemma i Rumänien. Gör ni kanske något fel i Rumänien, har man frågat. Känner ni när ni går och lägger er att idag gjorde vi vårt yttersta för alla invånare i landet? Eller kunde ni kanske gjort ännu mer för romerna i Rumänien? Det här, det är det som Birgitta Ohlsson, demokratiministern, har förhandlat med Rumänien om i flera månader, hemliga förhandlingar. Inte superhemliga, eftersom jag berättar om dem.
Mm.
I Sveriges främsta satirport. High five, Ola.
Gör aldrig sådär i järnkringen.
Don't leave me hanging. Det gick jättebra. Det gick jättebra förhandlingarna. Man tyckte exakt samma sak, skildes åt med en gemensam plan över hur man skulle göra.
Kan ta ner handen.
Nej, det gjorde man inte. Jag ljög. Jag hittade på. Det gick jättedåligt med förhandlingarna. Det är inget alls. Birgitta Ohlsson är förbannad, ledsen och besviken på den rumänska regeringen. Och rumänerna tycker att Birgitta Ohlsson är orättvis. Mm-hmm. Att hon har slagit dem över munnen.
Hur har hon gjort det?
Metaforiskt, hoppas jag. Hon har varit så himla diplomatiskt.
Okej.
Och då blir man ju nyfiken vad de här hemliga men inte superhemliga förhandlingarna har handlat om. Det är att få Rumänien att använda sitt EU-stöd till att ta hand om romerna. De har fått pengar, öronmärkta pengar, som de inte använder. Miljarder har de fått av EU.
Va?
För att förbättra romernas situation. Och det hade varit en sak, tycker jag, om pengarna bara så här försvann i korruption. Det får man ändå räkna med. Det är ju ett fattigt land med låga förvaltningslöner och sånt där. Men korruption, det handlar ju mer om så här, något sorts systemfel som öppnar upp för individuell girighet. Men Rumänien har bara tagit emot en tredjedel av pengarna. De har liksom inte ens tagit chansen att snilla dem. Man har erbjudits gratis pengar. Här, ta, ge till era fattigaste. Det har Birgitta Ohlsson förhandlat om. Att få Rumänien att ta emot gratis pengar från EU. Och de förhandlingarna har brutit samman.
Mm, alltså Rumänien vägrar ta emot pengar öronmärkta för romer,
ja,
helt enkelt. Om de här pengarna ska gå till romerna i vårt land så vill vi hellre inte ha dem.
Precis. Då vill vi inte ens ha dem att köpa konjak för till våra tjänstemän. Vi hatar öronmärkta pengar i det här landet.
Men
det låter ju svinkonstigt.
Visst låter
kan
det konstigt?
Vara så?
Det kan, ja, alla i Rumänien. Och den rumänska ambassaden skriver inte under på den här verklighetsbeskrivningen.
Så då skulle man kunna säga att det som romerna gör egentligen när de åker till Sverige och tigger, det är typ att de själva liksom bara åker och hämtar det EU-bidraget som ett lite rikare land skulle betalat ut till.
Ja, men precis. Ja.
Det är bara lite omständigt att de måste åka och hämta det själva när de likadant bara hade kunnat så här, få det insatt på...
Men det är ju inte samma pengar. Då skulle ju snarare EU ge de här miljarderna i småmynt till svenska medborgare.
Men de
så
kanske...
Men jag tänker att svenska medborgare betalar väl skatt till sin svenska staten som de sen betalar till EU. Alltså, jag tänker att
pengarna
någonstans...
kommer ju någonstans ifrån.
Mm.
Men det kanske är det som är det organiserade tiggeriet då. Att EU, att hela Rumänien har tiggt organiserat från EU, och det är man emot. Man vill ha det här mer oorganiserade. Mm. Att någon familj kanske går ihop med en annan familj och får en mängd rabatt på en bussresa och komma hit och sitta på en trottoar. Det är liksom ett bättre system då.
Men de har tagit emot en tredjedel i alla fall.
Mm. Och man vill att de ska göra ännu mer.
Målet inför 2017 är att de ska ta emot två tredjedel.
Precis.
2024 är målet att de ska ta emot allt. Det är det hon... De
göra den lilla ansträngningen och ta emot pengar.
Mm.
Ge sitt kontonummer. Antingen så är ju Birgitta Olsson en ganska dålig förhandlare. För det kändes som hon hade en bra deal hon kom dit med. Ta gratis pengar.
Mm.
Eller så är det så sinnessjukt att rumänska politiker inte skulle, eller känner då att de inte skulle bli omvalda om de hjälpte romer.
Man måste aktivt ställa sig i vägen för pengar avsedda för romer för att liksom vara ett realistiskt politiskt alternativ i Rumänien.
Ja, men det är liksom, jag tror man måste liksom förstå att det är där diskussionen är. Det handlar liksom inte om att hjälpa romer längre. Det handlar om att bara så här se till att de inte aktivt motbehandlas. Vi har liksom en felaktig problembeskrivning när vi säger hur ska vi hjälpa romerna? Vi är inte där ännu. Det är liksom en utopisk framtid vi kan börja hjälpa. Nu ska vi bara så här aktivt inte motarbeta dem.
Mm.
Det var pyttelite deppig slutsats att landa i kanske.
Det var lite deppigt. Ska vi lyssna lite på Kent Persson, Stefan Löfven imitation?
Ja.
Sen pekar han mot oss. Två av era partier är på väg ur riksdagen. Och sen säger han: men vi ska bilda regering med Centerpartiet.
Ja, det är likt.
Är det någon, är det hans bild av norrländskare där?
Jag tror, jag tror att det är en bild av en gubbe bara. Han gör en gubbe.
Men det är inte, det är kanske inte menat att vara så här likimitation, utan det är mer att säga hej hej, jag är dum i huvudet.
Ja, men det är mer det att han är knasig ju, så här, han är ju så knasig som eller jag visste inte vad det är. Det är en galen clown som säger det.
Det kom en ny rapport förra veckan från FN:s klimatpanel, eller som jag kallar dem, FN:s klimakteriepanel.
Va?
Varför kallar de så?
Ja, men jag tänkte, de är lite som klimakterietanter. De gnäller om värmevallningar. Att det blir varmare. Folk tycker att de är jobbiga. Det är ingen som vill lyssna på dem. Det är en grupp som är osynliggjord i samhället.
Oh, nu blir du sympatisk.
Mm.
Helt plötsligt vann du över alla.
Ja,
skickligt.
Precis. Ja.
Alla som inte stängde av i affekt.
Det är det folk brukar... säg att de uppskattar mig lilla drevet att jag alltid gör mina piruetter på en knivsudd.
Mm, och att du alltid är på den svaga sidan naturligtvis.
Att jag alltid liksom, ja, att jag vågar göra det och att jag ror i land med det.
Du tycker inte att det är fel att retweeta? Eller du tycker det är fel att retweeta eget program? Men varför inte prata lite, bara på ett lite mer casual sätt om det i sin egen podd?
Ja, men nog om mig. Åter till FN:s klimatpanel. Budskapet var då återigen att vi lever i den yttersta tiden.
Mm.
Jesus kommer tillbaka och våldtar oss om vi inte gör något nu. Vi är på väg mot en 4-graders uppvärmning under det här århundradet, vilket kommer innebära kaos. Om vi börjar minska utsläppen radikalt inom de närmaste 4-5 åren så kan det stanna vid hyfsat hanterbara 2 grader. Alltså om världens alla socialmoderatiska partier bara får för sig imorgon att de ska gå till val på att förbjuda kött, flygresor, fossila bränslen, konsumtion i största allmänhet. Om det händer, då kan det bli en hanterbar klimatförändring.
Vad skönt. Då finns det ju hopp.
Men det här är väldigt dramatiska budskapet hade som vanligt förvånansvärt svårt att tränga fram. Genom mediebruset.
Mm.
Alltså det fick ju lite uppmärksamhet. Men sett till hur starkt budskapet är. Apokalypsen. Så är det inte jättemycket. Det är, liksom, det är dålig utdelning på så starkt material.
Ja men visst är det så. Mm. Jag läste en artikel om att de första klimatflyktingarna redan är ett faktum. Alltså att vi är redan där folk flyr liksom, på grund av klimat.
Precis. Och det här är då... första rapporten på ganska många år då de liksom slår fast det här igen hur utvecklingen är, men det får inte så mycket ringa på vattnet liksom. SVT Debatt tog inte upp det. De prioriterade att diskutera kritiken som riktats mot Robert Aschbergs nya program Trolljägarna.
Mm, det är också en viktig.
Nej, men det är uppenbarligen svårt för klimatpanelen att nå ut. Alltså alla håller med om att det är superviktigt på ett intellektuellt plan, tror jag. De flesta gör det.
Mm.
Men att man kanske kan säga, ja, det är ju vår tids största fråga. Men folk är inte riktigt emotionellt engagerade i det av någon anledning. Om en humanekolog skriver en essä i DN om att massa krig i Afrika som uppfattas som etniska konflikter egentligen har sitt ursprung i ekologiska kollapser och i krig om minskade resurser. Alltså då kommer inte den texten delas 400 000 gånger. Det blir inte samma effekt som när Mia Skäringer skriver en krönika om hur det känns med allt. Så det är något sånt kommunikationsproblem. Hur ska klimatpanelen göra för att nå ut och skaka om människor så att det kan bildas opinion då om en offensiv klimatpolitik? Så jag funderar lite grann på tips till FNs klimatpanel.
Ja, men det är jättevälkommet ju.
När de ska publicera kommande rapporter. En grej jag funderat på är om de kanske ska vara mer specifika när de fördelar skuldbördan. För det är som ett fruktansvärt brott klimatförändringarna. Det kommer innebära så jävla mycket lidande. Men det är så här, ingen som har dåligt samvete över det riktigt. Och jag tänker att det delvis beror på att vi är för många som är med och delar på ansvaret. Alltså vems fel är det? Det är alla industriländers fel och alla länder som är på väg att industrialiseras fel. Dels är det de staternas fel, men det är också varje enskild invånare i de här ländernas fel.
Mm.
Så alla är utpekade och därför känner sig ingen utpekad.
Ja, det är sant.
Ja, men du vet, det är ungefär som, ja, man tar ju inte personligt om någon angriper gruppen fotgängare.
Nej.
Eller jag vet, det är för stor grupp liksom.
Ja,
just det.
Nej, men jag vet, alltså jag tänker att det kanske är bara så att FNs klimatpanel borde inte ha budskapet nu måste alla skärpa sig, utan de borde ha budskapet nu måste Tyskland skärpa sig.
Det är också en stor grupp, tycker jag, Tyskland.
Ja, men det är ändå bra, tycker jag, för det är populistiskt. Jag kände direkt att jag var på nu när du sa så här, Tyskland måste skärpa sig.
Det är Tysklands fel.
Ja, för tyskar har man också en eller jag vet inte, det är något, det är liksom att man, det blir någon slags yttre fiende också.
Ja, men det blir precis, det blir en så här dikotomi mellan gott och ont och någon slags dramaturgi i det hela. Det är det som inte finns nu. Steven Spielberg kan göra en film om det kanske.
Ja, det skulle inte vara så svårt att skaka fram sån statistik, tänker jag, att de är de i Europa som säkert så här, kör mest bil och äter mest kött. Det är de säkert.
Mm.
Jag känner redan nu att jag får feeling.
Ja, men annars tar man väl de som kör mest bil och äter mest kött.
Ja,
ja, det är USA, va? Tror jag. Men jag vet inte, det var bara kändes rätt med Tyskland.
Mm, ja, men då tar vi Tyskland då.
En annan grej jag tänkt på att FNs klimatpanel i sitt budskap att de kanske borde anpassa sig efter människors moraliska kapacitet. För ett stort problem idag är klyftan mellan vår så här, ekonomiska räckvidd och vår moraliska räckvidd. Evolutionen har inte hängt med. Den har inte utvecklat vår moral och förmåga till utilitarism tillräckligt mycket för att vi ska klara av att leva i ett samhälle som är så här otroligt komplext. Vi har liksom ett moraliskt sinnelag som är anpassat för små, enkla samhällen där vi bara kan skada människorna i vår absoluta geografiska närhet.
Mm-hmm. Ja, ja, just det.
Och då kan vi, liksom vi kan lära oss att inte göra det. Inte vara taskiga mot dem vi har rent fysiskt runt omkring
mamma.
Oss.
Mamma.
Ja, precis.
Det var ett jättebra exempel på någon man har nära sig.
Mm.
Nästan alla har lärt sig det, utom hon Felicia Fält. Det finns undantag. Det finns evolutionära undantag.
Jo, vi kan alltid hitta undantag. Men problemet nu är då att vi har ett samhälle där vi har förmågan att skada människor på andra sidan jorden med vår konsumtion. Men vi har inte förmågan att ha dåligt samvete över det.
Nej, vad är din lösning?
Ja, men jag tänker att FN måste anpassa budskapet då till vår förmåga att känna vårt dåligt samvete. Och det gör att vi känner dåligt samvete när vi ser lidandet eller skadan vi åsamkar med egna ögon framför oss. Det kanske är lite att få återkoppla med tiggare. Det är därför det blir lite så här kortslutning i folks hjärna att jag ska inte behöva se det här. Eller när man ser det så gör det någonting med.
Ja, men det är man kanske en jättestandard grej när man gör en film och sånt där. Man blir inte illa berörd om man ser en film där det är en stor massa som dör på ett slagfält, utan man vill zooma in på så här, det här gråtande barnet.
Mm.
Just det. Men jag håller på att läsa en bok om Albert Speer. Klyschigt, va? Att jag läser en bok om andra världskriget.
Men han, Hitlers arkitekt.
Precis, han började liksom inte få, han började liksom känna så här på slutpläderingarna i Nürnbergrättegången när de liksom berättar om någon så här avrättning. Innan hade de bara liksom sett det som en jättemassa. Då blev det liksom, för någon gång måste man ha tänkt att det var människor också. Men att det blev så himla tydligt på rättegångarna för dem.
Ja, just det. Men det är ett Stalins citat där eller något, att om du dödar en så är det en tragedi, om du dödar en miljon så är det en statistik.
Ja, men det kan det väl vara.
Men ja, precis, att de måste anpassa budskapet till vår förmåga att känna dåligt samvete. Så jag tänker att innan man så här, får kliva på planet till Thailand kan man ha någon sån grej vid gaten. Då alla passagerare måste så här, först titta när någon skjuter en isbjörnsunge i huvudet.
Mm.
Sen får man kliva på planet. Alltså det är en del av kostnaden för en biljett till Thailand. Att man måste se det.
Ja, men istället för flygskatter då, som vi ändå har råd med. Det är ju en försumbar kostnad.
Eller se en isbjörnsunge som står på ett flak och dens mamma drunknar. Och den så här måste isbjörnsungen måste se mamman drunkna och så gnyr den så här.
Mm, just det. Då ska man ha ett så här stort kar då i gaten där man har...
Nej, men man kan väl bara visa en film att det här händer just nu i Antarktis. Ah, eller okay.
Jag tror det blir ännu starkare om man har en bassäng med riktiga björnar. Det går ju åt mycket isbjörnar,
ja,
såklart.
Liksom, okay,
det är flera tusen om dagen.
Ja, men jag menar att det är ju sant, det händer ju på riktigt på grund av det. Man behöver inte ha ett... Skit i det.
Ja, men så, eller att man måste kanske dränka en bonde från Bangladesh. De har en sån här bengalisk bonde bakbunden vid gaten, så måste man trycka ner hans huvud då i någon slags kar med vatten. Och hålla honom nere tills han slutar sprattla.
Ja, men
annars blir det ingen sol i januari.
Man får ju ta någon bonde som ändå skulle ha dött då på grund av flyg, så att inte, annars blir det ju ett omoraliskt brott.
Ja, men att man, det dör två bönder då.
Ja, en på precis. Det skulle vara någon som ändå skulle dött på grund av flygresan i det långa lopp.
Ja, jo, precis. Men det, man kan ju se det som att det här är... Ja, precis. Man offrar två bönder nu, men i långa loppet kanske man får folk att flyga mindre med det här.
Säljer du in det till Bangladesh?
Eller då att man så här simulerar ett sånt här krig om bristande resurser. Att vid gaten står det kanske två afrikaner och slåss om ett glas vatten med manchetes. Och då måste man liksom titta när de slåss till döden innan man får gå på planet. Eller så kan man då kanske gå in och bryta, säga gör inte det här. Men då får man inte åka till Thailand.
Det är en sån nöt som man inte vet. Det finns inga absoluta svar vad som är rätt och fel. Som ibland med moralfilosofi.
Det är lite ståhej nu igen om det här med huruvida man ska rösta på FI eller inte.
Mm.
Just det, Göran Greide skrev en artikel om att han tänker inte göra det.
Nej, precis. Han skrev så här att det är dumt att lägga sin röst på FI. Och det han menar då är att om de får till exempel 3,5%, då kommer de ju inte komma in i riksdagen. Men de kommer ändå ta då 3,5% från det rödgröna blocket, vilket skulle kunna leda då till att alliansen vinner.
Mm. Det är ju inte en helt orimlig tanke.
Mm. Jo, men det är orimligt.
De allra flesta som kommer rösta på FI är sådana som hade röstat på vänsterblocket annars.
Ja, men precis. De har ju sloganen ut med rasisterna, in med feministerna.
Mm. Jag reagerade på den första gången jag hörde den.
Det är ju ett bra slagord på det sättet att det rimmar.
Ja, det rimmar.
Men det kanske inte är liksom riktigt sant i verkligheten att, liksom, att, det är, att folk väljer mellan just FI och SD.
Nej.
Utan det är inte så här vi tänker ta röster från SD.
Nej, snarare så är det väl... jag tror inte något förhållande gäller, men är det något som gäller så är det väl det motsatta. Att en röst på FI är mer en röst på SD än tvärtom. Alltså eftersom det är någon som annars inte skulle rösta, någon som inte skulle rösta på SD gör sin röst verkningslös.
Mm, ja, alltså, det är väl det Göran Greger där.
Vi ger ju mer en röst till SD än mindre.
Du tycker precis det är som att sitta med Göran Greger i
Nej, men
podden,
det är ju inte, för det är... just det här är ju inte en tyckarfråga, det här är ju mer ett konstaterande. Alltså så är det ju. Det går ju inte att komma ifrån. Men jag kan liksom tycka så här, det kan finnas andra skäl att rösta på FI än att, alltså man kan se bortom, jag är inte säker på att Göran Greider har rätt här.
Alltså egentligen någonstans måste ju det få kunna komma nya partier, så då kan man ju tycka att ja, det är svårt att stiga från 0 till 4 under en mandatperiod, jag vet inte. Om alla alltid ska tänka supertaktiskt kanske aldrig kommer ett nytt parti, för att det kommer alltid vara bortkastat.
Ja, men liksom, en grej som jag tänker på är det så här, jag tänker så här, det är skitsamma vad eller typ så här, om man struntar i så här, är det rätt eller var det rätt eller fel att rösta på FI, så är det rätt så intressant tycker jag att det är så jävla dumma, det är alltid så dumma argument som kommer upp. Typ så här. Nu då när Göran Greider har ju sagt så här, det är dumt att lägga sin röst på Fi för att om de får 3,5% då tar de liksom röstar från de rödgröna. Och det är precis som du säger kring den, det är ju ett rätt så, det enda som är för sig orealistiskt med det är ju att Fi skulle få 3,5%.
Ja.
Men om vi köper den tankeleken att de skulle få det, då stämmer ju det på ett sätt liksom. Eller det är väl ett ganska så här...
Ja, men rent matematiskt stämmer det ju.
Ja, precis. Men att folk... det väcker någon så jävla...
Ja, folk har blivit jättearga på att göra en grej där.
Exakt. Till exempel, Totte Löfström, debattchef på Nyheter 24, skriver så här. Vet du vad, Göran? Jag tror att den feministiska rörelsen är ganska trött på att bli klappade på huvudet av medelålders män vid namn Göran. De har väntat i 180 år på att det ska bli deras tur. Och de ger nog fan i vad du tycker att de ska göra eller inte göra den 14 september. Caset är då alltså att om man är feminist skulle man vara helt ointresserad av att någon målar ut ett relativt realistiskt politiskt scenario och att det kan diskuteras. Som feminist såras jag jättedjupt av att någon bara berättar så här i siffror liksom hur det skulle kunna bli. Ja, att jag menar, Greider tycker vad man vill om det, men han har ju hans case är ju då att han gör en jämförelse också med Ralph Nader som i valet år 2000 startade ett parti som var till vänster om Demokraterna.
Nej, det var The Green Party, deras miljöparti. Jag tror det har funnits ganska
långt innan. Fast de är ändå längre till vänster.
Ja, gjorde det då. Man tror inte att det startades då.
Nej, okej. Okay.
Han har ett bra år, Nader.
Jag tror många med mig är rätt så trötta på att män som heter Ola berättar för oss hur när The Green Party startades.
Mm, för jag är feminist och jag gillar inte fakta. Skriver Totte Löfström på Nyheter 24.
Ja. Då i alla fall så... ja, men det som hände då var att det var svinjämt mellan demokraterna och...
Ja, det tog flera månader att avgöra valet.
Precis.
Och Al Gore hade flera röster, men George Bush hade flera så elektorer.
Ja.
Och sånt där. Ja, på grund av amerikanska valsystemet.
Ja, det var superjämnt.
Det var superjämnt.
Det är allt vi behöver veta.
Men 3 miljoner röstade då på Ralph Naders parti. Vilket gjorde att de här människorna hade förmodligen, om inte det partiet hade funnits, hade de såklart röstat på Demokraterna. Och i så fall så hade säkert Demokraterna vunnit. Och då hade inte Bush varit liksom president. Vilket det blir väldigt så här... fick enorma konsekvenser såklart. Mm. Så att han var president då. Han invaderade Irak. Det var liksom, det hände ju svin mycket.
Ja, men det är ja, verkligen. Alltså, eller det är ju inget.
Ja, men jag...
det är ju, eller det blir så konstigt att man inte alls ska tänka taktiskt liksom. I såna röstnings, när man ska rösta för att ja, eller det kanske inte hade varit, allt hade kanske inte varit bra när det var Al Gore, men det hade nog varit bättre än att ha liksom jävla korsriddare som världens mäktigaste man.
Men då tycker liksom människor som argumenterar mot, jag vill inte heller så här göra den jämförelsen rakt av att det är samma sak som vi står inför nu. För att det är klart att det är en annorlunda situation på många sätt. Men det är så himla konstigt vilka argument folk använder. För då är ett argument man har använt också så här, det är fel att rösta strategiskt för att man ska rösta som ens hjärta känner. Så säger de människorna då som tycker så här, man ska, det är så att liksom uttrycka sig själv och sin egen identitet är så mycket viktigare och så mycket mer värt än att rösta liksom, att man så här, på något sätt pissar på det så här, att rösta taktiskt. Men det tycker jag är så jävla konstigt, för så här, vi kan kalla det att rösta taktiskt, att rösta så här, ja, men att rösta på något parti överhuvudtaget, men det handlar så här, om jag röstar liksom på sossarna, då är inte det för att jag så förväntar mig att sossarna ska så återspegla varje så här lilla nyans eller komplexitet av min personlighet. Att det ska vara 100% förstådd och sedd av sossarna och det ska liksom vara något underbart som sker. Utan det är ju i lite mer grovhuggna drag så tycker man lite ungefär så här eller lite ungefär så här.
Det här verkar minst dåligt.
Det här verkar minst dåligt. Det är de så här, nej, så ska man inte säga, för man ska inte rösta mot något, man ska rösta för något. Men att kräva att man ska brinna för det, på det sättet för ett parti tycker jag är lite konstigt. Att man jämför det med något helt annat livsval, att det är så här som att välja partner typ, eller det är som att välja, så här, det är som att välja utbildning, så här, det är fel att bara gå på något som man tror man får jobb. Du måste liksom våga satsa på det du själv egentligen innerst inne helst skulle vilja göra, även om alla säger, alltså, pissa på din dröm om att bli mimare, så ska du ändå göra det, alltså den grejen. Att man använder samma typ av språk, men jag tycker det är helt oapplicerbart på ett riksdagsval, för ett riksdagsval är ju liksom att så här, jättegrova förenklingar säger vi att vi tycker lite mer så här och vi tycker lite mer så här.
Ja, men om jag skulle säga något mot Göran Greider då, så kanske det är så här att han representerar så här en ganska osund fixering vid själva valet. Att demokrati bara handlar om hur man röstar. Att det inte liksom, demokrati är ju också, eller framförallt är ju det att faktiskt få rösta på vad man vill eller tycka vad man vill. Alltså att, eller demokrati, jag lyssnade på Filosofiska rummet med Lena Andersson. Hon liksom pratade om att det mesta av demokratin är ju inte att rösta. Det får vi för oss vårt fjärde år. Det mesta av demokratin är ju ändå att man får skriva vad man vill i tidningar, föra sin egen talan. Alltså att det kanske inte är så jävla viktigt, de här taktiska rösterna fram och tillbaks. Alltså att det är bättre att folk bara utnyttjar sin demokratiska rättighet och rösta på vad de känner för. Det är bättre för demokratin.
En sak som jag tycker är konstigt är så här, att man också har, också när Jonas Sjöstedt sa så här, en röst på Fi är en bortkastad röst.
Mm.
Och då reagerade alla jättestarkt, och då sa bland annat företrädare för Feministiskt initiativ sa så här, det är osympatiskt av honom att säga så, direkt citat. Och att han driver en, de säger så här, vänstern har drivit en kampanj mot Feministiskt initiativ varje val sedan 2006. Men det tycker jag också är konstigt som argument, därför att är inte det bara en valrörelse? Är inte det bara att vi har olika partier, de tycker olika saker, då måste väl ett parti få säga om ett annat parti? Jag menar, det är klart man kan tycka att valrörelsen överhuvudtaget är osympatisk, att det hade varit trevligare om det var så att Centern kunde säga, känn efter ditt hjärta om du vill rösta på Socialdemokraterna, och om du verkligen vill det så tycker jag att det är det du ska göra. Om det var det Annie Lööf sa, men hon säger ju så här, jag tycker inte att ni ska rösta på Socialdemokraterna för det kommer bli ett sämre samhälle. Det är vad jag tror, det är därför jag är med i Centern. Det blir så här väldigt konstigt att säga så här, jag tycker att det verkar så jävla råsympatiskt med Fi, snälla rösta på dem. Eller jag menar, om han, alltså, och då har ju de som argument bara, men Jonas Sjöstedt borde sympatisera med Fi för att han tycker liksom lite ungefär samma.
Mm.
Liksom, vi står ändå på samma sida i liksom blockpolitiken ju. Men då måste man ju utgå från att Jonas Sjöstedts högsta dröm är just att vänstern förökar sig genom delning. Att det är bättre ju fler små fraktioner det blir som driver egna frågor själva, att det är bättre liksom, eller att det är något som man vill uppmuntra. Mm. Men han måste också ha rätt att inte tycka det.
Ja, det är en stor sak att kräva att en partiledare för ett annat parti ska uppmana sina väljare att rösta på ett annat parti.
Ja, kanske också ett parti som ser sig som ett feministiskt alternativ. Mm.
Nu var det ju för sig det som Greider avslutade hela den artikeln med, och det var jättekonstigt. Han bara, ifall det visar sig att Fi ligger på 3% innan valet, då ville han ju att Gudrun Schyman skulle gå ut och säga till alla sina väljare att de skulle lägga de rösterna på ett annat parti.
Ja, det är ju lika konstigt egentligen, för att det finns ju fler spärrar än 4% spärren också. Det finns väl spärrar när man får ökade, vad heter det, stöd.
Partibidrag.
Eller hur?
Det finns väl, det är ju närmare i så fall för Fi, ja, inför nästa års valrörelse. Eller inte, nästa valrörelse.
Men sen så skrev Gudrun Schyman också så här bara, ja men att ett positivt exempel som hon såg det på, det var så här hur det var för Miljöpartiet. Att så här, miljöpartisterna kom inte in första gången, inte andra, inte tredje. De åkte ut ur riksdagen igen fjärde gången, så kom de igen femte liksom. Och att det var bra, för att då blev alla partier tvungna att läsa på. Liksom kunskapsnivån höjdes när det gällde ordet hållbarhet. Det blev liksom en etablerad del av det vi uppfattar som politik, och att då demokratin vitaliserades av det, att så här, Miljöpartiet kom in. Men för jag kan ibland tänka så här, att det hade varit bättre om Miljöpartiet inte hade startat. Alltså för miljön. Alltså att ja, men alltså, man kan tänka sig att ordet hållbarhet är, eller jag vet inte, vi behöver inte heller utgå från att det är den bästa och mest framgångsrika strategin att starta ett politiskt parti och driva de frågorna.
Nej, men det vi kan konstatera är ju att det har varit extremt oframgångsrikt, som det var nu. Alltså Miljöpartiet har ju inte, om man pratar om klimatfrågan, om hållbarhet, så kunde det inte vara lägre prioriterat.
Nej.
Så att det har ju varit ett, det är ju ingen solskenshistoria så, tycker jag, alltså, Miljöpartiet.
Nej, det enda partiet som lyckats komma in och förändra någonting är kanske Sverigedemokraterna då. Alltså de har ju ändå förändrat sättet vi talar.
Ja, fast jag blir också liksom så här hur man, alltså typ så här, ja, men typ om man tänker sig som hållbarhet eller feminism, att liksom att det kanske är bättre att driva som den typen av frågor utan parlamentariskt. Alltså det kanske är mer effektivt, det är bara det jag menar. Alltså till exempel hållbarhet. Ja, men Miljöpartiet blev sedda som så här, i början så var det så här, då sa de i början så här, vi vill ha nolltillväxt.
Mm.
Då säger alla så här, vad är ni för sinnessjuka tomtar? Man kan inte gå runt och prata om nolltillväxt, för det är inte ett normalt politiskt sätt att prata. Ja, då gjorde de om hela sitt parti, eller liksom så här, eller liksom mer och mer och mer med åren anpassade sig. Det som blev liksom ett mycket mer vanligt parti. Så nu säger de så här, ja, småföretag är jätteviktigt, vi tycker det är kul med friskolor eller whatnot. Vad har vi för små konstiga punkter? Ja, men det kan väl vara det ena med det tredje. Men då kan man tycka så här, som politiskt projekt så kanske det skulle vara kul ifall det fanns en politisk rörelse som på ett intressant sätt debatterade till exempel tillväxt, som då kunde vara radikala, kunde vara intressant, liksom kunde liksom jobba med det på ett annat sätt. Alltså jag bara menar att det är väldigt svårt att sitta i riksdagen och ha så 12% och driva att det ska vara noll tillväxt. Men om vi tittar på klimatpanelen nu till exempel, så kanske det är så att vi måste typ minska vår tillväxt. Men det kan man ju inte säga om man vill ha röster. Så hela grejen blir liksom bara så himla, det går inte att vara progressiv. Alltså det är något svårt att
nej.
Alltså det är något svårt liksom den här grejen om man vill driva någon så här pionjärtanke som kanske inte är ett alls allmänt etablerad, typ som så här, klimatfrågan är en sån jättestor utmaning. Att vi alla kanske måste då sluta åka flyg och sluta äta kött och hit och dit, men det kan man ju inte, det kanske inte går att driva den frågan inom de ramarna. Jag menar, om Fridolin hade sagt det, rösta på mig så ska jag göra en lag att det blir förbjudet att äta kött, ja, det hade vi kanske inte gjort liksom. Då kanske vi istället måste driva den frågan med liksom så här svinbred opinionsbildning och på något helt annat sätt, för att den ska kunna bli en fråga.
Att det är det som feministlobbyn har gjort då, kanske senaste 20-30 år. Att de har gjort det utanför, inte liksom inom med ett politiskt parti. Och det har väl kanske, alltså på många sätt, varit framgångsrikt.
Ja, men absolut. Det går inte att lagstifta så här. Alla killar måste börja liksom på tjejband. Alltså,
Det
är väl bättre då att vi liksom, vi pushar för det genom att skuldbelägga alla våra killkompisar, vilket vi har gjort framgångsrikt nu i 15 år. Alltså, vilket nu är att de startar själva sådana initiativ på Twitter efter 100 år.
Ja, men om man jämför liksom feminismen och miljörörelsen, så känns det ju som att miljörörelsen har liksom inte påverkat paradigmet ett skit. Men feminismen har ändå liksom letat sig in i tänkandet och debatten, och det är någonting folk tar hänsyn till mer, tror jag.
Ja, men finns det något behov av en så utsmetad feminism som skulle behövas för att få in FI?
Den har vi ju redan.
Ja, den finns ju redan.
Som pratar med, hon är demokratiminister, hon är ju en jätteprofilerad feminist.
Ja.
Eller liksom Margot Wallström jobbar mot så här. Det är inte heller som att de frågorna är orepresenterade. Alltså det är inte så här, det existerar inte feministiska tankar i riksdagen nu. Det är liksom inte riktigt där vi är.
Nej.
Alla partierna kallar väl sig feministiska utom KD. Liksom. Nog om det. Så behöver inte, alltså så här. Sen därmed inte sagt att det inte kan finnas plats för ett till, och att det kan radikalisera ännu mer. Och att, framförallt så tänker jag att det är en annan struktur som gör att fler människor, politiker, kan komma fram, fler olika politiker, och att det är bra. Så på det sättet tror jag faktiskt att det vitaliserar demokratin, på det sättet kan utbilda liksom folk som inte är, jag vet inte.
Men
ja, men jag har en annan spaning också när det gäller både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Det är att båda de partierna har ju det här caset. Problemet med svensk politik är att den är uppdelad i höger-vänster-skalan, och att den skalan är så fast och rigid, så det går inte att föra vissa frågor inom ramen för höger-vänster-tänkandet. Utan liksom både miljöfrågan och feminismen är så himla så här blocköverskridande, så att det inte går, för det är så cementerat åt höger eller vänster. Men jag bara tycker det är så, liksom en märklig beskrivning av svensk politik, därför att det är väl inte så att det finns en jättesementerad högerpolitik och sen en jättesementerad vänsterpolitik. Nu är det ju bara att alla, liksom, problemet är väl snarare då att ingen för vänster eller högerpolitik, utan att de för så här, ungefär samma. Och då behövs det verkligen då fler partier som inte tar ställning i höger-vänster-skalan nu när inte ens liksom Socialdemokraterna eller Moderaterna gör det. Då tycker jag det är bättre att man har liksom en så här, jag vet inte fan. Frågan är, blir det mer diversitet ifall vi får in ännu fler partier som inte placerar sig på höger-vänster-skalan? Vi redan har jättemånga partier som inte placerar sig på höger-vänster-skalan.
Ska vi lyssna lite mer på Kent Perssons Stefan Löfven-imitation?
Varför inte?
Och då har vi ändå inte kommit till det bästa. Ja, vi ska ge besked i god tid innan valet. Ja, vi kommer att ge det där beskedet efter valet. Är det någon av er som får ihop detta?
Där var det lite skratt i alla fall. Ja, om man lyssnar noga.
Nu pratar han som någon sån råbarkad Stockholm.
Jag tänkte också på det, att han gick ur.
Ja, vi ska ge besked efter valet.
Han gjorde sin slas. Jag vet inte hur slas pratade.
Tack så mycket, Liv och Kringlan. Tack till Akademikernas A-kassa som gör den här podden möjlig.
Den var så lång, den här podden, så vissa kan ha blivit uppsagda under tiden. Och då kan det ha varit bra. Vissa kan ha jobbat ihop till en A-kassa under tiden. Om de i början av programmet anmäler sig.
Just det. Ni kan gå in på aea.se och läsa mer om det. Hur mycket liksom pengar ni kan få i A-kassa utifrån att ni har arbetat under den här podcastens programtid.
Upp till 15 000 i månaden.
Det här var Lilla Drevet, en podcast som görs för Aftonbladets kultur. Vi hörs igen nästa fredag.
Hej då.